Du lyssnar på det 23:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och bredvid mig här på en somrig paradisö som vissa kallar Hisingen, men som vi kort och gott kallar för just paradisö. Mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet. Killen som går all in på rött, ni vet. Olof, a win-win situation, Svensson. Välkommen.
Tjena Niklas, tack så mycket. Hur är läget?
Jo, men så här mitt i sommaren är det alldeles utmärkt.
Ja, faktiskt. Det går inte att klaga.
Nej. Härligt. Vi har ett fantastiskt intressant avsnitt här. Jag tror att det blir ett riktigt kanonavsnitt.
Ja, jag säger kanonavsnitt.
Ja, så vi kör väl igång.
Det gör vi.
Ja, men vad skulle passa bättre så här mitt i sommaren och under semestrarna än att ha lite hjärngympa och lära sig lite, så att köra lite baseballkunskap.
Det tycker jag låter en bra idé.
Och vi kan ju titta på två begrepp inom baseballen. Det första är av lite mer grundläggande karaktär och det andra kanske på en lite djupare nivå.
Ja, och då tänkte vi börja med att tagga vid flyball, och då är att, ja, vi går igenom lite grann hur base runners, alltså löpare på bas, ska agera när slagmannen slår en så kallad flyball, en boll i luften ut mot outfield. För då säger regeln nämligen att löparen måste stå på basen tills det att outfielden har fångat bollen. Först då får han börja springa. Och det är därför man ser löpare på bas stå mellan baserna tills slagmannen har slagit. Och om det blir en flyball, då lunkar de tillbaka till basen de stod på tills outfielden har fångat bollen. Och är den här flyballen tillräckligt långt slagen så har de chansen att nå nästa bas. Men ofta så gör man inte det om man inte står på tredje bas, eller hur?
Nej, för det blir ju ett ganska långt kast. Men det är det som kallas en sacrifice fly. Det är när slagmannen i statistiken sägs offra sig då för att löparen på tredje bas ska kunna springa in och göra en poäng. Det blir alltså inget officiellt at-bat. Alltså det räknas inte att man har varit uppe och slagit. Och det belastar inte slagmannens, så att säga, batting average, slaggenomsnitt. Men han får ändå en RBI, en runs batted in. Mm. Alltså att han slår in en poäng då.
Yeah.
Och ja, det ska ju givetvis tilläggas att det här bara kan ske när det är färre än två outs. Mm. För i annat fall så blir ju, så att säga, lyran den tredje outen i inningen.
Ja, precis.
Och då blir det ju ingen sacrifice fly. Så att, men precis som du sa där, löparen måste stå på basen tills bollen har landat i handsken ute på outfield.
Ja, först då, efter det får han börja springa.
Mm.
Sen skulle du gå in på lite mer avancerad baseball trivia.
Ja, det vet jag inte om det är så jätteavancerat där heller, men om man sitter och tittar på en match så kan man ibland se att pitchern står på olika sätt innan han ska kasta. Ett sätt kallas set och ett för wind.
Ja.
Eller wind up. Och ja, den första, alltså wind up, som är den längre pitcherrörelsen av de två. Det är egentligen för att det genererar mer kraft i själva pitchen. Mm. Man får med sig höfter och ben mera. Och den använder man nästan alltid när det inte är någon på bas. För att den rörelsen tar mycket längre tid att gå igenom, så att säga.
Mm.
Och det vill man inte göra när det finns löpare på bas.
För att då kan de lättare stjäla.
Ja, precis. Mm. Det skulle lätt bli en stulen bas om man gick i den här wind position. För då står man ju på pitcherplattan rakt upp och ner och börjar med att ta ett steg bakåt.
Mm.
Och sen vrider man kroppen. Man liksom skruvar upp sig själv. Det är väl det wind up står för.
Precis.
Så att, men har man löpare på bas så går man alltså som pitcher över till den kortare rörelsen som kallas set.
Mm.
Och det här gör man för att enklare ska kunna göra en pickoff också. Alltså när man försöker bränna löparen som står på bas. Man kastar inte mot hemplattan, utan man kastar till någon av de andra baserna.
Mm.
Och då måste man kliva av pitcherplattan, kan man göra för att kasta till någon av de andra baserna. Och det kanske är lite svårt förklarat, men ja, det kan vara intressant att veta varför man eller som pitcher står på olika sätt.
Ja. Men det här med att ja, oftast när löpare är på bas så går pitchen från set, alltså den kortare pitchrörelsen. Men vad är det som händer när löparen står på tredje basen?
Ja, på tredje bas är det ju inte så stor chans att man stjäl en bas, alltså att man stjäl hem.
Nej.
Så att om man som pitcher känner sig väldigt mycket mer bekväm med att gå från den här wind-up rörelsen så gör man det. För som sagt var, stjäla hem, det tillhör inte vanligheten. Ja, gött. Det är väl det. Så då kan man ju briljera lite och veta varför pitchen står på olika sätt innan han börjar kasta.
Ja, precis. På sommarfesten när man klunkar i sig rosévin.
Det är ju ett väldigt liksom vanligt förekommande samtalsämne, skulle jag tro. Yes. Ja, men då kanske det är dags för Three Strikes You're Out redan nu.
Ja, men jag tycker vi kör.
Ja, och då tänkte jag så här att nu har vi kört podden i nästan ett halvår.
Mm.
Och det är ju så att nästa vecka så bryter Major League några dagar för ett All-Star Break.
Stämmer.
Och det tänkte vi också göra faktiskt.
Ja.
Så att nästa vecka kommer inte ut ett vanligt avsnitt.
Nej, och halva Sverige går in i en riktig djup depression.
Ja, det är, efter det här beskedet så ja, dippade liksom halva Sverige. Så att, ja, kanske inte. Men så är det i alla fall. Så därför så tänkte jag att vi skulle minnas det här första halvåret.
Mm.
Så jag har plockat ut 6 stycken händelser. Och där har jag parat ihop dem 2 och 2, som jag brukar göra. Och så får du välja ut 3 av de här händelserna som vi korar som höjdpunkter i det här första halvåret.
Mäktigt.
Ja, och då tycker jag att vi börjar med 2 stora händelser som har hänt inom baseballen.
Mm.
På planen. Och det är Jake Arrietas no-hitter mot Cincinnati Reds.
Mm.
När de piskade dit dem med 16-0 här i april.
Ja.
Det ställs mot Bartolo Colon, pitchen i New York Mets, att han från ingenstans slog en homerun.
Just det.
I San Diego. En väldigt, ja, vad ska man säga? Det är liksom bland det mest overkliga som kunde inträffa.
Ja.
Inträffa det där. Så att chockade en hel baseballvärld.
Ja, men det får ju bli, det blir Bartolo Colon.
Okej, okay, yes.
Den lilla köttbullen som vid 40 års ålder lyckades slå en homerun äntligen.
The Big Sexy.
The Big Sexy, ja, precis. Mm. Och ja, mottog sig med lite märkligt mottagande fick han av Mets dugout där. De sprang ut i omklädningsrummet när han kom tillbaka efter att ha rundat baserna. Och han fick lite silent treatment, men sen så sprang de ut och firade med honom.
Mm.
Så Bartolo Colon får det bli.
Ja. Och om ni är intresserade mera så har vi ju nästan ett helt avsnitt dedikerat till Bartolo där.
Ja.
Som heter just The Big Sexy.
Lyssna på det.
Jajamän. Ja, kul! Nästa 2 höjdpunkter som jag vill att du ska välja mellan, det är ju, har ju något av ett biltema.
Ja, är det vår nya sponsor eller?
Nej, det var det inte. Men det kanske vi ska kunna köra. Och så kör vi biltema och spelar in alltid i en bil och sådär.
Ja.
Nej, bra idé. Nej, ja, biltema. 2 händelser under våren här som har inträffat.
Mm.
Dels är det när vi sjöng Bad Boys.
Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
You, you.
Bad boys, bad boys,
boys,
what you gonna do, what you gonna do,
come for you,
yes.
Och körde mot enkelriktat i Beverly Hills.
Visst, det kommer jag ihåg, det har gått i terapi för länge, den enkelriktade händelsen.
Ja, och jag har gjort för din sångröst.
Ja.
Ja, den eller när vi satt och spelade in här i en bil för några veckor sedan och det letade sig in 1 eller 2 myggor in i våra lilla poddstudio och blev kära i våran mikrofon så att vi fick, ja, slå oss fria, och det hördes väl på inspelningen efteråt att vi fick in några riktiga träffar.
Ja, det surrades också ganska mycket från den ryggarna. Men ja, det får nog bli när vi körde i Beverly Hills där.
Mm.
Den där, när du kör en vänstersväng och vi helt plötsligt hamnar enkelriktat, det kommer du aldrig att glömma.
Nej, det var roligt. Ja. I en Toyota.
I en Toyota, precis. Mm.
Okej. Sista paret ut, och det har ett flygplanstema.
Mm.
Saker som har hänt i eller med flygplan.
Ja.
Och den första du får välja på, det är när vi efter typ 9 timmars flygning är ovanför Las Vegas.
Mm-hmm.
Och du försöker dra, vara rolig och dra skämt.
Ja.
Det minns säkert.
Ja, delvis.
Ja, delvis. Ja, det ställer vi mot när F-16-planen flög ovanför våra huvuden på opening day på Petco Park.
Oj, det var svårt. Alltså, den här flybyen var ju rätt mäktig att höra. Men sen, ja, det är alltid svårt att höra sin egen röst när man håller på och klipper podden. Och då kan man ju tänka sig att det är ännu svårare att höra sin röst när man är lite berusad, som jag var just då, eftersom jag inte gillar att flyga. Så när jag droppar de här orden som jag nu är förknippad med och går all in på rött, så låter det ju sådär. Så att, men jag tror jag får ta den händelsen.
Ja, härligt. Och då har vi ju 3 starka highlights från första halvåret här med... med podden.
Ja, mäktigt.
Ja, så att vi ser väl fram emot nästa halvår.
Yes, då är jag klar. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Ja, men vi var inne på San Diego där lite grann i 3 Strikes You're Out. Mm. Och den här veckan ska vi tillbaka dit.
Härligt.
Lite mer i pratform. Vi var ju faktiskt där på riktigt i april då. Vad har vi om Padres?
Ja, du, det är en relativt ung organisation som startade 1969 i samband med MLB's expansion. De blev invalda tillsammans med Montreal i National League då, och sen så hade vi Kansas City och Seattle Pilots som senare flyttades till Milwaukee.
Mm.
Vi var inne på det i avsnitt 16, Kul på vägen.
Ja, just det. Men en sån här MLB expansion, det är ju när man väljer då att såklart utöka ligan med flera lag.
Precis, och det har ju skett under ett antal tillfällen här senaste 40-50 åren.
Yeah.
Och Padres är faktiskt tillsammans med Anaheim of Angels som de hette då. Nu heter de Los Angeles Angels. Det enda Kalifornien-baserade lag som har bildats i Kalifornien.
Okay.
Som vi var inne på i förra avsnittet, aha, 3 strikes are out.
Jaha.
Jaha. Så kommer ju Dodgers från Brooklyn och San Francisco Giants från New York. Och Oakland grundades faktiskt i Philadelphia.
Mm.
Men Padres har vunnit National League Pennant, alltså semifinalen, the National League Championship Series, 2 gånger, 1984 och 1988.
98 va?
Ja, 98, förlåt. Mm. 84 så slog de faktiskt Cubs då i semifinalen och förlorade sen mot ett urstarkt Detroit med 4-1. Och sen 98 så slog de ett tungt Atlanta på den tiden med pitchersarna, starting pitchers Maddox, Glavin och Smoltz i Championship Series. Och sen, för att sen förlora mot Yankees då, som också hade ganska bra starting pitchers i David Cohn, Andy Pettit och David Wells.
Mm.
Och Yankees svepte Padres i 4 raka matcher då. Och efter den här tunga förlusten då så följde ännu tyngre 5 losing seasons.
Men under den tiden så hände det väl en hel del. Alltså laget fick sin första spelare invald i Hall of Fame när Dave Winfield valdes in som en Padre.
Ja.
Och stadens hjälte Tony Gwynn, han gjorde ju sin sista match. Och ja, man fick ju den här nya arenan då.
Mm.
Så att efter att ha spelat på Qualcomm Stadium i många år så stod den här nuvarande arenan Petco Park färdig 2004 då. Ja, det var ju där vi var tidigare i år, och den ligger ju väldigt centralt i staden, nära Gaslamp Quarters, som är det här roliga nöjesområdet i San Diego. Väldigt mysigt om man tänker på barer och restauranger och ja, håll igång helt enkelt. Väldigt, väldigt mysigt. Och sen ligger ju arenan väldigt bra till när det kommer till att liksom ta sig till själva arenan.
Yeah.
Och väldigt nära strandpromenad och allt sånt då. Och det här i kombination med att man liksom har fixat till hela området runt arenan gjorde ju att fansen började komma tillbaka då.
Ja, Petco Park byggdes ju bland annat med San Franciscos AT&T Park i åtanke. Och man tog ett väldigt bra beslut tyckte vi då, att man sparade lite downtown history då man inkorporerade Western Metal Company Building-fasaden som ligger på left field i hela arenan.
Och vet du vad? Det var faktiskt på den byggnaden som bollen studsade på Bartolo Colons homerun.
Just det, det stämmer. Ja. Det var ingen dålig homerun.
Nej.
Alltså. Men vi kanske ska lyssna på när vi glider runt på Petco Park innan opening day.
Ja, men det kan vi göra.
Ja, oj. Det är någon som kastar. Det är så här pitching.
Och mäter hastigheten.
Mäter hastigheten. Du drog precis i vägen 94 av Miles Brown.
Jajamän.
Vad är dina första intryck av Petco Park? Vi har ju varit här i en timme ungefär.
Ja. Nej, jävligt mäktig arena. Det var som jag sa till dig förut att man var lite besviken på Angels arena igår, så blev man grymt positivt överraskad av Petco Park.
Ja, vad var den? 12 år gammal nu?
Ja.
Och om man ska beskriva den, alltså den ligger ju otroligt mycket downtown. Liksom nästan inknött bland skyskrapor och hus och liksom inkorporerade i lite så gamla byggnader som är kvar och som de har gjort häftiga grejer av, restauranger och ja, terrasser och olika slag som inte vi kommer upp på, för då, biljetterna där kostar väl $300 styck.
Ja, och påminner faktiskt en hel del om PNC Park där oj, där ramlade en snubbe precis. Ja. Sådär, ja.
Ja.
Med att man kan gå. Alltså, Angel Stadium fick man gå under tak hela tiden.
Ja, nej, den är ju, och ser ju likadan ut överallt liksom.
Ja, det här är väldigt, fan heter, säger man, irreguljär.
Ja, att den skiftar väldigt mycket i ja, både form och lite stil och ja, matutbudet är ju fantastiskt. Det finns ju allt från fish tacos till värsta pizzan och ja, otroligt mycket olika ölsorter.
Ja, jag nämnde ju Tony Gwynn här lite tidigare, alltså, som stadens hjälte. Och det var ju för att han spelade ju enbart för ett enda lag, vilket inte är så vanligt då, för Pirates i 20 säsonger faktiskt.
Oj.
Från 1982 till 2001.
Mm.
Och ute på right field då. Och hans slag genom snitt genom hela karriären, alltså batting average, var 338.
Det är inte dåligt.
Nej, och han anses ju vara en av de allra, allra bästa och mest pålitliga slagmännen i hela historien för Major League då.
Mm.
Och det är inte så konstigt att han valdes in sitt första år, det var möjligt då, 2007, i Hall of Fame då.
Mm.
Och när vi var på plats då så såg vi ett antal Tony Gwynn-tröjor just med de här siffrorna då, 338 på.
Mm. Man märkte hur stor han var.
Ja. Tyvärr så var det ju faktiskt så att han gick bort i muncancer för 2 år sedan.
Mm.
Och den här cancern började väl redan 1997 med 3 operationer. Och ja, och sen så diagnostiserades han med cancer då, tyvärr.
We have some very, very sad news now for baseball fans. The San Diego Padres announcing the death of Hall of Famer Tony Gwynn, Mr. Padre himself. Gwynn was an 8-time National League batting champion, 5-time Gold Glove winner, an All-Star 15 times, one of the greatest hitters of the last 30 years or so, but more importantly regarded as one of the nicest guys to play the game. He's been battling mouth cancer the last several years, brought on, he claimed, by smokeless tobacco. Tony Gwynn, just 54 years old. What a loss.
Och i och med att hans sjukdom fick stor uppmärksamhet så blossade hela den här debatten om den här tuggtobakens vara eller inte vara i Major League.
Just det. Mm.
Ja, och ja, om jag har förstått det här rätt så får man fortfarande använda tuggtobak. Och bara för några månader sedan så diskuterades det faktiskt ett förbud om det. Men, så att det är ju väldigt debatterat.
Ja, men det är också väldigt osäkert på om man får använda det eller inte. Jag vet inte riktigt hur det är.
Nej, du hade ju lite problem. Alltså, problem när vi var över och om man fick eller får man. Det är lite luddigt ju, eller hur?
Ja, men det är ju några klubbar, bland annat Los Angeles Angels tror jag och
San Francisco.
Ja, precis, som har förbjudit så kallad non-smoking tobacco på arenorna då. Så jag visste inte, jag som snusar om jag skulle åka i The Slammer eller inte.
Nej, du klarar dig.
Jag klarar mig, ja. Mm. Men det här med förbudet som diskuteras, alltså det har inte jätteförankring i bland spelare och tränare. Vi har ju till exempel både Joe Maddon, coachen för Cubs, och Terry Francona, coachen för Cleveland Indians, som har gått ut och varit emot ett förbud.
Mm. Kanske undrar varför.
Kanske för att de tuggar typ 10 ton per dag. Och alltså. Men ja, det här började kulminera framförallt för någon månad sedan när Tony Gwynns familj bestämde sig för att stämma tobaksindustrin för de skador produkterna, deras produkter gjorde på Tony Gwynn.
Mm.
Och ja, vi får se hur det går. Den här processen lär väl hålla i sig ett tag. Och, ja, vi får se slutresultatet och se om Major League Baseball faktiskt går in och gör ett helhetsförbud vad gäller tuggtobak.
Ja, vi får ju se. Det är lite tråkigt med alltså Tony Gwynns liv där, att det tog slut lite för fort.
Ja.
Men ja, vad tyckte vi om San Diego? Alltså om man bara ska som stad och...
Ja. Nej, jag tyckte det var mäktigt. Alltså det, både alltså när man åkte till San Diego, vi åkte ju bilar ner från LA.
Mm.
Och då körde vi dels på motorvägen, det är inte så spännande kanske, men sen så tog vi några avstickare på några sådana här, ja, vad heter det, havsvägar om man säger.
Ja, kustvägar.
Kustvägar, tack. Mm. Och där fanns det lite så här småställ, lite varstans där man kunde i princip parka och så springa ner på stranden och surfa om man ville det. Och det är lite sån mentalitet i ja, Kalifornien, men framförallt då i San Diego, lite surfmentalitet.
Mm.
Så att, jag tyckte det om staden jättemycket.
Mm. Det som jag inte trodde, det är en väldigt konferensstad. Det var väldigt mycket businessmänniskor i staden.
Så. Ja.
Och just de här stora hotellen ligger liksom bara ja, typ några meter från beachen också. Och så där. Så att,
vi tog några morgonruns där längs boardwalken.
Ja, så att det är väl det som präglar tycker jag den här konferensgrejen plus då hela Navy-grejen som gör väldigt stor karaktär på staden. Det ligger ju många stora sådana här hangarfartyg och
ja, det var häftigt att se. Alltså. De är inte jättesmå. Alltså.
Nej.
Faktiskt. Och sen så, ja, det var ju fantastiskt att arenan låg så nära.
Mm.
Man var ju i princip där på 5 minuter. Och sen så var ju närheten till Mexiko ganska häftigt också.
Mm. Vi åkte ju ner där och ja, vi gick väl att shoppa och käka bara liksom 50 meter från mexikanska gränsen.
Ja, mäktigt.
Ja, liksom man såg över till Tijuana.
Yes. Mm. Nej, så att San Diego skulle jag, eller kommer nog återvända till.
Mm. Nej, men kul. Och ja, de går ju inte så där jättebra i år såklart.
Nej.
Nej, de och har ju sålt av nu då som vi nämnde i förra veckan eller för några veckor sedan. Att James Shields gick ju då till White Sox.
Ja, deras ace, starting pitchen då.
Finns det något mer att säga där? Tillägga liksom, vilka gick till Padres? Vad fick de?
Ja, de fick ju 2 prospects då. Dels var ju en Chicago White Sox starting pitcher, Eric Johnson.
Mm.
Han hade inte jättemånga starts innan han blev tradad. Då. Men han har väl inlett lite skakigt de inledande matcherna, men det är ganska väntat med tanke på hans relativt unga ålder, 26 år bara. Mm. Och sen så har ju ja, de facto att han spelar för San Diego som inte går speciellt bra spelat in i hur han har levererat då.
Ja.
För att i och med att man tradade Shields så gav man ju upp säsongen och gick in i rebuild mode.
Mm.
Så att ja, det andra prospektet det var
Fernando Tatis Jr. va? Eller något sånt.
Just det.
Men han är ju bara typ 17 bast och befinner sig långt ner även i San Diegos farmarsystem nu.
Ja.
Så honom kommer vi nog inte få höra så mycket på de närmsta åren. Det är väl kanske tidigast då 2018 eller någonting sånt.
Mm.
Men det kan ju komma lite fler prospects eller framtida draft picks eftersom San Diego har ett antal spelare som kan gå innan trading deadline här 1 augusti.
Mm.
Så att, ja, starting pitcher Drew Pomeranz anses ju vara lite av ett fynd.
Mm.
Han har ju 8:e bäst earned run average. Snittet på hur många poäng då han släpper in per match.
Mm.
Eller tillåter då. Och 8:e bäst är ju jättebra.
Ja, det är det verkligen.
Sen har vi rightfielden om Matt Kemp som kom från Dodgers som fortfarande ändå är rätt het med slagträt.
Mm.
Men som efter att San Diego har lagt ut honom på marknaden inte verkar vara sådär jätteeftertraktad ju.
Nej.
Han erbjöds ju Chicago White Sox som vi tog upp när vi pratade om James Shields då. Och Vi tyckte ju att de behövde en hitter.
Mm.
Men de passade ju på det. De tyckte ju inte det, trots att Kemps favoritspelare som ung var Frank Thomas, om du minns han.
Ja, The Big Hurt.
Jajamän. Och Kemp, han hävdar ju ihärdigt att när han var liten så kallades han för
Little Big Hurt.
Ja, det är faktiskt otroligt häftigt. Men den som kanske är troligast att de släpper iväg är ju Will Myers.
Mm.
Han är ju ung och har faktiskt levererat den här säsongen. Så
ja, att, i ett övrigt ganska mediokert San Diego.
Ja, så att han är ju intressant, Will Myers.
Men vilka tog de nu i draften?
Ja, de har ju faktiskt tagit 5 av de 71 första picksen hade de ju.
Mm, det är bra.
Ja, så att då får man ju en väldigt stor fördel. Och bland annat för att de tappade free agents, bland annat Justin Upton som gick till Detroit och Ian Kennedy som plockades av Kansas City Royals då.
Mm.
Och om en spelare tackar nej till ett sånt här qualifying offer då,
ja,
som man får av den klubben man senast var i,
mm,
när man då blir free agent och går till ett annat lag, så får det nya laget,
mm,
ge ett val i draften i kompensation till det laget som då har tappat spelaren,
ja, just
som
så,
de erbjöd det här qualifying offer. Så, mm, på så sätt så fick då San Diego 2 extra
just det,
picks eller val då.
Ja, och det här ju ledde ju till att de fick ju 3 val i första rundan.
Mm.
Och först ut att väljas då av San Diego var ju den högerhänta pitchen Cal Quantrill från Stanford. Han är son till en gammal MLB-spelare, relieven Paul Quantrill faktiskt. Mm. Och han blev draftad redan 2013 av New York Yankees när han gick i high school. Men då valde han att inte signa, utan han ville börja på college och köra.
Mm.
Men den här killen har alltså redan nu när han är så ung hunnit med en Tommy John surgery som han hade förra året. Så att,
han skadar på armbågen.
Ja, som är ganska allvarliga, som drabbar pitchers då. Och frågan är om det här tyder på att han kommer att ha framtida problem med armen, eller om det var bra att han fick den tidigt.
Mm.
Så kan bygga upp armen igen. Han är ändå relativt ung, jag vet inte. Men efter Cal Quantrill då, så föll valet på shortstoppen Hudson Sanchez från Carroll High School. Och så sist ut i första rundan för San Diego blev då den vänsterhänta pitchen Eric Lauer från Kent State.
Okej.
Okay. Så att ja, vi kanske får se dem i lineupen om några år.
Ja, om de är väl scoutade och om allt faller rätt till, så ja, så lär väl Padres ha ett jävla ungt och intressant lag om några år.
Ja, det vore lite roligt. Alltså, mm. Vi som har lite kopplingar och varit där känner lite extra för Padres.
Jo, men det gör vi ju. Och ja, som du nämnde tidigare så har de ju mer eller mindre lagt ner säsongen.
Mm.
Och egentligen det de har att se fram emot, det är ju det som inträffar nu på tisdag.
Ja, All-Star Game.
Ja. Det kallas ju för Midsummer Classic.
Yes.
Och det går ju oftast av stapeln just i början av juli och innebär halvtid på säsongen.
Just det.
Ja, den matematiska halvtiden brukar komma en vecka innan så att säga. Men,
ja, man har spelat 81 matcher.
Ja.
Mm.
Men vad är historien bakom All-Star Game och varför och lite sådär?
Jo, alltså All-Star Game startade 1933 och har faktiskt bara gjort ett uppehåll 1945 på grund av andra världskriget då.
Okej. Okay.
Och ja, en liten lustig parentes är att mellan 1959 och 1962 så spelar man faktiskt 2 All-Star Games per år.
Och varför?
Ja, det är mycket märkligt. Och den enkla anledningen var faktiskt att man skulle tjäna lite mer pengar. Man skulle få mer publikintäkter så man kunde lägga undan mer pengar till spelarnas pensionsfond.
Oj då, ja, det lär vara knapert.
Ja, exakt. Det lär inte behövas i den här eran direkt, modern era. Men ja, det lustiga med det var att matcherna spelades med i princip samma spelare och coacher. Så efter 4 år kom jag på att det här kanske inte var en jätteidé. Alltså, All-Star Game överhuvudtaget är ju ganska trött tillställning, så att att då införa 2 stycken matcher som spelas med korta mellanrum, det kändes ju sådär.
Ja.
Men om vi tar lite annan fakta om All-Star Game, så är att man spelar ju alltid med en DH oavsett vilken arena matchen går på. Alltså om det spelas på ett arena som tillhör ett American League-lag eller National League-lag.
Designated hitter alltså.
Ja, precis. American League har ju designated hitter som slår istället för pitchen, och det har inte National League då.
Mm.
Och sen så bär spelarna alltid sitt respektive lags uniformer, och man spelar inte med någon gemensamma enhetliga. Och Hittills har då 86 matcher spelats och National League har vunnit 43, American League har vunnit 41 och två matcher blivit oavgjorda. Och inför årets match då så har faktiskt American League 3 raka vinster.
Vem räknar?
Vem räknar?
Nej, men som vi var inne på så är All-Star Game, precis som andra sporters liksom All-Star Game, ganska avslagna tillställningar.
Ja.
Men det här har man ju då försökt råda bot på från Major League Baseballs sida genom att göra två förändringar då. På 80-talet, jag tror 1985, så tyckte man att man skulle krydda till den här tillställningen. Då införde man ett så kallat home run derby då, där den bästa powerhitten skulle koras varje år.
Yeah.
Och här har det varit ett antal regelförändringar. Med de regler som gäller nu, är vilka då?
Jo, det är så att man väljer ut 8 spelare som möts i utslagsomgångar. Och de här 8 spelarna då är de som har flest antal homeruns inför All-Star Break. Då. Och så möts man head-to-head och vinnaren går vidare. Och tidigare var man begränsad av outs. Först 10 outs, sen 7 outs. Där en out var allt annat än en homerun. Ja, räknades som out. Ja. Och numera så får vi varje spelare 5 minuter på sig att registrera så många homeruns som möjligt. Och de spelare som registrerar minst 2 homeruns på 420 fot eller mer, alltså 130 meter, de får en minut extra.
Okej. De fem senaste som har vunnit home run derby, det är ganska liksom stora spelare. Robinson Cano från New York Yankees spelade han i då,
ja.
2011. Prince Fielder, också en riktig slagman. Gianni Cespedes, mannen med fordorna.
Ja.
Det var när han spelade i Oakland Athletics då. Han gjorde det 2 gånger, va?
Ja, precis.
2013 och 2014. Nu senast var det ju Todd Frazier, Cincinnati Reds, förra året. Nu, vad spelar han i år?
I Chicago White Sox, va?
Ja, just det.
Men vilken var den andra förändringen då?
Den infördes 2004, tror jag. Då kom Major League överens med spelarfacket om att den liga som vann då All-Star Game skulle få hemmafördel i World Series. Alltså man börjar spela hemma, så att i en bäst av 7 matcher, om det går 7 matcher, så har man 4 hemmamatcher. Och det här, ja, det har ju då varit i över 10 år nu.
Men det var väl lite grann på tiden att de gjorde någonting för att skapa ett intresse eller någonting, en morot i själva matchen.
Vad tycker vi om det? Har det varit, alltså jag tycker fortfarande kanske en rätt trött tillställning. Jag vet inte om publiken, säg i år då, San Diegos publik, kommer de gå igång på att möjligtvis så kommer National League få hemmaplansfördel i World Series? För San Diego har ju ingenting att göra.
Nej, det har du rätt i.
Och det är många lag, jag menar, som redan nu vet att de inte kommer gå till World Series. Och då vet jag inte, det blir lite så här kontraproduktivt. Säg så här, ett lag som Cincinnati. Vill de kanske ge Chicago Cubs en fördel? Det är ju ändå lite av rivaler.
Ja.
Jag vet inte. Nej. Jag tycker, spelar de så mycket hårdare? Är det mera likt en riktig match nu? Jag vet inte, det jag tycker fortfarande är rätt mycket ploj.
Jo, men det är det. Men det höjer väl ändå statusen lite mer på den, alltså.
Ja, det lät mäktigt när de skulle införa. Jag kommer ihåg det när de körde den här reklamen. This one counts och hela den där grejen. Men jag tycker inte det har blivit sådär jättehäftigt. Och,
tidigare var det väl så att det lag som hade bäst record, va, fick hemma för det.
Jag tycker att det ska vara så. Det laget som rackar upp flest vinster under regular season, det laget ska få hemmaplan fördel. För då kan du också få det intressant i slutet, så att säga. För om nu Chicago Cubs skulle ha säkrat titeln med en vecka kvar att spela, så kanske ändå finns någonting vidare att spela om. Just hemmaplansfördel. Och där är ju jättemånga matcher då som skulle bli betydelsefulla istället för den här. Låt det här vara en fest, en fan. Vem fan bryr sig? Vad fan resultatet blir? Man är ju där för att hinka bira.
Jo, men så är det ju. Jag håller ju lite klubben Finnbördes beundran också. Ja. Sen nu i år så är det ju ett bra forum att tacka av en sån spelare som David Ortiz till exempel. Han gör sin sista All-Star-match. Så att, jag håller med dig att det är mer rättvist att gå efter bästa record när man bestämmer vem som får börja.
Ja, för då är det ju de lagen det handlar om som liksom kommer att få avgöra det. Fan, låt inte liksom ett error av en San Diego Padres spelare alltså vara skillnaden för om National League eller American League ska få hemmaplansfördel.
Nej, men det är sant, alltså. Ja, men intentionen är bra att man ändå försöker göra någonting mer av All-Star breaket. Alltså, jag gillar ju också det där homerun dag, men det går ju en dag innan, ska vi säga. Själva All-Star-matchen.
På måndag går det.
Ja, precis. Så att, men om det nu var möjligt, jag tror inte att det är det, så vore det kul om man kunde hitta liksom någonting mer som gör att det finns något incitament för spelarna att faktiskt försöka vinna matchen utan istället för att...
Pengar,
ja, det brukar ju alltid funka.
Ja,
där har vi det.
Ja. Det funkar väldigt bra på de där grabbarna.
Ja.
Ja, men det om All-Star break kanske, eller?
Ja, det tror jag.
Nej, för vi hade...
Ja, just det, vi har ju en fråga.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Jo, vi har fått in en fråga här från Jonas F. som skriver så här. Hej och tack för en jättebra podd. Ni har tidigare pratat om All-Star Games som börjar närma sig. Nu undrar jag lite grann om urvalsprocessen som bestämmer vilka spelare som blir uttagna till matchen.
Ska jag ta den?
Ja.
Ja. Då är det ju så att själva urvalet då till All-Star Game, det är du och jag, alltså fansen. De får välja vilka som ska vara starting fielders då.
Okej. Okay.
Alltså, och ja, man röstar på det. Men pitchers, det är det managerna i alla lag som väljer.
Mm.
Och även alla avbytare är det managers då som väljer. Men de som ska starta matcherna ute på fältet, så att säga, det är fansen som röstar på det.
Ja.
Och den processen går till så att man skickar in, eller går in på nätet då, och från den 24 maj till den 24 juni tror jag att det var, att det var öppet, i alla fall i år. Var man går in och klickar i vilka man tycker i respektive lag ska få vara en All-Star då.
Ja, okej. Okay. Men det här med, i och med att vi har snackat om att det går på Petco Park i år, vad är det som bestämmer vad man spelar någonstans?
Det är ligan i sig som bestämmer det och som väljer vilka arenor. Och det brukar ju oftast vara de som är nybyggda och som aldrig tidigare har haft den här All-Star Game. För det innebär ju otroligt mycket pengar. Vi var ju där på opening day i San Diego och redan då så krängde de ju hur mycket som helst.
Ja, merch och... Ja.
Bara kring All-Star Game då. Oftast, några få undantag är det ju, men man brukar varannat år är det American League arena, eller från ett lag, och nästa år så är det från National League lag då som får hosta den här All-Star Game då. Men det är ju jättestort, jag tror inte vi fattar det liksom.
Nej.
Att få arrangera det här jätteevenemanget, för det är ju en hel vecka nästan av baseballaktiviteter och fans från hela USA liksom.
Ja, så det är väl extremt bra PR för staden liksom.
Ja.
Ja, den här veckan lär vi ju namedroppa staden San Diego 1 miljon gånger i tv-sändningar och man får se helikopterbilder över staden och ja, folk tänker att fan, hit kanske man ska åka.
Nej, det är mycket stålar som är inblandade. Men ja, hoppas Jonas är nöjd med det där svaret. Så att nästa år kanske han väljer att rösta fram sina spelare nu när han vet hur det går till.
Yes.
För det är öppet för hela världen. Så att det är coolt.
Mm.
Yes, men undra om inte jag börjar bli lite hungrig.
Det är så, va? Jag tyckte jag hörde lite kurr.
Ja. Har du något på lager?
Det har jag, vi kör.
Ja. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it nice? Yum, 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 yum.
Ja, nu ska vi göra en California Carne Asado Burrito.
Mm-hmm.
Hur låter den?
Det låter ju i alla fall gott.
Ja, det är grymt gott. Alltså det är... Man börjar med att marinera en flankstek genom att slänga ihop följande kryddor. Det är lite krossad vitlök, det är lite upphackad koriander, juice från 3 lime och en citron. Mm-hmm. Och så lite kummin och en dash av salt och peppar. Och så ska man blanda ihop det och så placera flanksteken i den här skålen och täcka den med kryddorna. Så ska den stå i minst en timme, men man ska inte ha den över natten. Och sen så ska man ju då ta bort den från marinaden och slänga på lite salt och peppar och så grilla den då på medium high heat. Det kanske du vet vad det är som är grillmeister.
Typ mellan, man kan hålla handen, man ska kunna hålla handen ungefär i 5 sekunder men inte 10.
Okej.
Okay. Det skulle jag säga.
Här hade vi det. Här
med
det,
ja.
Grillningens Einstein har talat. Mm. Ja, och så vänder man på den och sen så ska man ta bort den och så ska man låta den vila i 5 minuter och sen så skär man mot fibrerna alltid ju i väldigt, väldigt tunna skivor.
Det är ett av mina tricks.
Att skära mot alltid fibrerna.
Ja.
Ja, det är bra faktiskt. Ja, sen ska man ju göra en schysst guacamole och då tar man ju 3 mogna avokados. Och så är lite limejuice, salt, uppchoppad lök. Och så ytterligare lite färsk hackad koriander då. Och sen så lite mosad vitlök och cayennepeppar. Och så mosar man först upp avokadoserna och så slänger man i limejuicen och salt. Och sen så mixar man in resten av kryddorna då. Och sen ska man ju då göra fries. Och det här får man göra på hur man vill. Man vill fritera egna eller köper och slänger in i ugnen då. Och så kan man värma sin tortilla. Antingen på grillen, hur man gör, eller i mikrovågsugnen kan man göra i 30 sekunder. Och sen så ska man då fylla den här burriten då. Då slänger man i lite påstekta bönor, lite av den här varma, finslicade köttet, lite riven ost, lite varmt ris om man vill det. Jag personligen gillar inte ris jättemycket, men den här guacamolen, också lite sour cream, det är
gräddfil,
ja. Och så french friesen som man har gjort. Och så rullar man ihop den och får en grym jäkla California carne asado burrito.
Oj, oj, oj.
Den lät fin, va?
Mm.
Och ja, till den här rätten då, så dricker vi naturligtvis en iskall flaska Budweiser.
King of beers.
King of beers.
Ja, det låter ju riktigt gott. Jag skulle kunna tipsa lite om som jag gjorde för några veckor sedan. Lite banan.
Åh, herregud.
Det vore fint det.
Ja.
Ja, men den här, det var ett långt recept.
Ja.
Och kan du inte... Har du det nerskrivet?
Det har
någonstans,
jag.
Eller en länk eller någonting.
Mm.
Kan du inte twittra ut den?
Det ska jag göra, absolut.
Mm. För vi finns ju sociala medier. Vi finns ju både på Twitter som veckans MLB, Instagram som veckans MLB. Vi har ju Facebook-sidan Sunday Funday som jag gärna får gå med i. Och gilla oss. Ja, vad har vi mer? Hashtaggen, vad är den?
Veckans MLB.
Jajamän, hashtaggar den så är vi där som hökar.
Ja, och sen så har vi ju e-mailadressen också.
Ja, den som du vakar över dag som natt.
Ja, hello@sundayfunday.se. Det är bara att mejla in så mailboxen bryter ihop.
Ja, du gillar ju att sitta där och knåpa ihop svaren till våra lyssnare. Jag vet att du gillar det. Jag vet att du gillar det. Ja, och sen kan man ju faktiskt betygsätta oss i iTunes.
Mm.
Och det får man jättegärna göra.
Definitivt.
Man får välja vilka betyg som helst mellan 5 och...
5?
Ja. Eller skriva en liten rad där vad man tycker om oss. Så gör gärna det. Ja, vad återstår?
Ja, det är väl lite musik att ta oss in i helgen.
Mm. Ja, men det tycker jag. Ska vi ta killen som lämnade Göteborg här för några veckor sedan?
Mm.
Åkte runt i Europa, men kommer tillbaka om några veckor.
Ja, han kunde inte hålla sig från Göteborg.
Nej. Bruce Springsteen. Och här är en låt som handlar om San Diego. För lyssna på den här lilla låtraden,
right.
Textraden.
Ja.
I know a pretty little place in Southern California down San Diego way.
Mäktigt, det har vi åkt.
Jajamän, vet du vilken låt jag pratar om?
Ja, det måste ju vara Rosalita.
Mm, från?
The Wild, the Innocent and the E Street Shuffle.
Ja, men precis. Och ett tränat öra kan ungefär 4 minuter in i den här låten känna igen, ska man säga, signaturmelodin från när husbandet i Så ska det låta presenterar sig.
Jaha, mäktigt.
När de har gjort det så drar de just den här en liten strof ur den här låten.
Coolt.
Mm. Så vad säger du? Ska vi låta Bruce Springsteen med Rosalita Come Out Tonight ta oss in i helgen?
Det gör vi. Chipparella.
Ciao.
Hur blev det där?
Ja, men det blev bra.
Ja.
Du sa ATN Park.
Så.
Nej, det blev bra. Hallå? Är båda hemma? Ja, vi ska spela in i en kvart till. Sen gör jag lite, värmer lite käk åt er.
Oj, kan du... Alltså, okej, okay, då ska vi se. Sen sa du.
Mm.
Ja, hur, vilka spelare... Vad fan? Du drog in så jävla snabbt även fast jag läste det. Hur fan skulle de höra?
45.
Ja. Ja.
Okej, det är så lite långsamt.
Nu när det kommer att spela så bestämmer vilka spelare som är. Ja. Laddad.
Ja. Som en jävla Magnum 44.
Är av en lite mer grundläggande karaktär.
Mm.
Och den andra är på lite djupare nivå.
Mäktigt.
Mm. Så, nej vad fan. Nej, vi börjar om på det. Ja, men vad skulle... passa bättre. Vad skulle passa bättre? Mm. Säger man så? Vad skulle passa bättre?
Ja, då men jag tänkte att börja med att
Papa!